Jag har åkt på en rejäl förkylning. Det började i onsdags och det fortsätter. Så jag har laddat mig ordentligt med vatten och håller inte längre så slutar jag predika. Men hade det inte varit att jag skulle predika så hade jag satt på mig en tjock tröja och satt mig i en bekväm fåtölj och läst en bok som inte kräver någonting av mig. Men nu ska jag försöka predika. Vi har hört de tre föreslagna texterna för den här söndagen. Och man kan säga att en text, den första från första Mosebok, handlar om Guds krav på sitt folk. Och de två andra texterna handlar om kärlek till medmänniskan. I slutet av den text som Lotta läste så står det: öppna handen för din broder. Jag har en bror. Och det finns flera här som har en eller flera bröder. Och det spelar ingen roll egentligen om det är en broder eller en syster. Så om familjerelationen funkar som det är tänkt. Så om jag fick höra till exempel att min brors ekonomi hade kraschat fullständigt, så skulle jag vilja hjälpa honom. Det vore naturligt att ringa honom och säga: du, hur är det? Och hur mycket pengar behöver du omgående och hur kan vi lösa det sen? För han är min bror. Eller om det hade drabbat min syster. Nu tror jag inte att jag behöver riskera det. Man vet aldrig, men jag tror inte det. Men det är ändå så, i den kultur där det här skrevs och sades, Mose förmedlade Guds tilltal till folket, så handlar det inte bara om biologiska bröder. Och vi sjunger ibland hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem en återlöst syskonskara när ensamma vandrar hem. Syskonen, det är lite bredare än bara de biologiska. Och så blir det väldigt tydligt att vi har ett ansvar för varandra. Men inte bara att vi har ett ansvar, vi har faktiskt en vilja att hjälpa till när det drabbar någon som står oss nära. Därför att kärleken gör att vi vill hjälpa till när det är någon som står oss nära. Och evangelietexten från bergspredikan så säger Jesus: var fullkomliga. Så som en himmelska fader är fullkomlig. Ja, dit når vi inte här på jorden. Det kan finnas något att sträva efter, men vi kommer inte dit. Och det får vi acceptera. Vi får be om förlåtelse för det. Och fullkomligheten, den kommer vi att få uppleva först i himlen. I Jobs bok, kapitel 1 och vers 8. Då sa Herren till åklagaren: lade du märke till min tjänare Jobb? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Gud lyfter fram Jobb som ett lysande exempel för hur man ska leva som människa. När djävulen har varit ute och kollat upp. Och djävulen förklarar för Gud: ja, men det är väl inte så konstigt, du har ju gett honom allt han behöver, du har välsignat honom på alla sätt. Och Gud tillåter djävulen att ta allt det positiva ifrån Jobb för att se om han inte står kvar. Och Jobb står kvar i sin tro på Gud. Men i kapitel 29 i Jobs bok så gör Jobb en tillbakablick. Vers 1 och 2 i det kapitlet, Jobb 29. Jobb fortsatte sin utläggning, han sa: o, att jag var som i gångna månader, som i dagarna då Gud vakade över mig. Han tänker tillbaka hur han hade haft det och önskar tillbaka till det. Och från vers 11 i samma kapitel: varje öra som hörde mig prisade mig, varje öga som såg mig lovordade mig. För jag räddade den fattige som ropade och den faderlöse som ingen hjälpare hade. Den döende välsignade mig, änkans hjärta fick jag att jubla. Jag klädde mig i rättfärdighet och den var min klädnad. Rättvisan var min mantel och huvudbonad. Jag var ögon åt den blinde och fötter åt den halte. Jag var en far för det fattiga och redde ut den okände sak. Jag krossade den orättfärdige käkar och ryckte rovet från hans tänder. Jobb konstaterar hur han hade levt, hur han hade hjälpt alla de som kom i hans väg som behövde hjälp. Och när jag läste det här, änkans hjärta fick jag att jubla. Jag har hört vittnesbörd från missionsfälten. Hur människor där har uttryckt sin glädje över att kristna i Sverige har sänt hjälp till dem. Både evangelium men också skola, sjukvård med mera. Och så är det så att många som vi möter eller som vi kan hjälpa via organisationer vi stöttar, där får vi inte ett personligt tack. Därför att den som fick hjälpen visste inte exakt vem vi var. Men de tackar Gud för att de har fått hjälp. Och sen finns det då de som vi kan hjälpa nära, hand i hand. Blir människor, behövande människor, blir de glada när de får se oss? Eller är det likgiltigt för dem? För de har, förväntar sig inget av oss, för de har inte fått av någon annan. Och då förväntar de sig inte av oss heller. Eller blir de glada för att de fick något förra gången och så hoppas de att de får igen. För deras situation är som den har varit ungefär. Får vi de behövandes hjärta att jubla eller är det likgiltigt för dem? I Jesaja 58, vers 6 och 7. Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Bibeln är full av exempel. Och att den är så full av exempel på hur vi ska hjälpa varandra, det är för att vi människor har i alla tider varit väldigt måna om vårt eget och har varit svårare att dela med oss. Att vi har samlat på oss istället för att dela med oss. Och så har Gud fått sända profeter genom hela historien och tala om att nu lever ni inte som jag hade tänkt. Nu får ni ändra er, ni får omvända er. Ordspråksboken 3 och 27. Neka inte en behövande något gott när det står i din makt att hjälpa. Och 14 och 31. Den som förtrycker den fattige smädar hans skapare. Den som förbarmar sig över det behövande ärar honom. Ärar jag Gud med mina ägodelar? Eller smädar jag Gud genom att inte hjälpa till? Ordspråksboken 19 och 17. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och lönas av honom för det goda han gjort. Det borde vara ganska riskfritt att låna åt Herren om vi tror på honom. Om vi har förtroende för honom så borde det inte vara någon större sak att låna till honom. Och Bibeln säger att gör vi det så får vi igen. Men det som blir väldigt tydligt också när man läser Bibeln, och det kom upp lite grann i onsdagskväll när vi stannade inför här, att tiondegivande skulle kunna vara en bra grund så att säga. Men det som blir väldigt tydligt när jag läser Bibeln och när jag har tänkt över det här, det är att det handlar inte om procent, utan det handlar om kärlek. Och då blir det helt annorlunda. en flicka, en kompis till min syster, när de var i 10-12 års åldern, och hon hade betydligt förmögnare föräldrar än vad jag och min syster har eller hade. Och så satte de sig en gång med sina portmonnäer och så öste ut. Och Ann-Kristin, som den här flickan hette, det fanns mycket mer pengar i hennes portmonnä. Och så öste de ihop alltihopa och delade precis så de fick lika mycket. Och när min mamma fick höra det där så gick hon till Ann-Kristins mamma och sa att nej, men nu måste ju Rosmarin betala tillbaka, så kan vi inte göra. Och Ann-Kristins mamma sa, jag har försökt lära mina barn att vara generösa. Det är helt okej. Och just att lära sig att vara generös, men också att ha kärlek till sina vänner, kommer att göra skillnad. Eller att ha kärlek till de människor Gud har skapat. Då handlar det inte längre om procent, utan det handlar om något helt annat. I Apostlagärningarna, det andra kapitlet och vers 44. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De hade allt gemensamt. Och i Apostlagärningarna 4:32. Hela skaran av den som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allt gemensamt. När vi läser om Ananias och Safira så förstår vi att det där var inte tvång att dela med sig. När den heliga ande hade fallit över lärjungarna och över människorna som lyssnade på pingstdagen, så var de så förvandlade att de ville dela med sig. De såg det inte som att jag måste behålla det här, utan vi delar så att alla får vad de behöver. Vi kan inte läsa någonstans i Bibeln att man gjorde likadant i de andra församlingarna. Men i församlingen i Jerusalem, och det var tydligt att det var inte lag, men man ville dela med sig, för man älskade varandra. Och så blir det så tydligt när jag läser Bibeln och jag ser de olika grejerna, att jag kan säkert hitta 100 exempel ur Gamla testamentet där Gud kräver att vi ska dela med oss. Men jag kan hitta väldigt många exempel också i Nya testamentet där jag ser att det är kärleken som gör att vi klarar av att dela med oss. När den helige ande får fylla oss så blir det inte längre viktigt att se på våra ägodelar och det här kanske är bra att ha nästa år. Utan det här kanske min granne eller någon annan behöver idag och så kan jag dela med mig. I första Johannes brevet 3:17. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? När Guds kärlek finns i oss så delar vi med oss när vi ser behoven. I Apostlagärningarna, det 10:e kapitlet, så berättas det om Cornelius. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italienska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans familj, och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt 9:e timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, herre? Ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Som en röd tråd genom Bibeln kan man säga att det handlar om både bön och arbete. Inte bara bön och inte bara arbete, utan det där hänger samman. Att vi får arbeta för Guds rike på olika sätt och vi får be. Den här romerska officeren, han hade tagit intryck av det judiska folket. Han bad till Gud och han gav allmosor. Han delade med sig av det han hade. Kanske är det så att våra böner ibland går trögt därför att vi inte har kärlek till varandra. I Markus 8 så handlar det om hur Jesus mättar 4000 personer. Han har gjort ett bespisningsunder innan och sen gör han ett andra bespisningsunder. Men där står det från Markus 8 och 1. Vid den tiden hände det återigen att mycket folk hade samlats och det hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: jag lider med folket. Nu har det varit hos mig i 3 dagar och du har inget att äta. Skickar jag hem dem hungriga blir du utmattade på vägen. Några av dem kommer långväga ifrån. Jag lider med folket. För några veckor sedan så var min mellandotter med om en krasch med en hästsulky. Hästen stegrade sig och började skena. Hon föll av och spräckte hjälmen. Och när jag kom in till akuten, först ringde hennes man och sa: kan du åka och hämta Vimmi, mitt barnbarn, på travet? För jag fick följa med ambulansen in till sjukhuset. Visst, jag var ledig så det var inga problem. Men när man kommer in och får se sin dotter ligga fastspänd med halskrag och alltihopa, så även om det såg ut att ha gått bra, och det har det gjort, hon är lite öm och lite sådär fortfarande, men det har gått bra. Men när man ser sin dotter ligga där, då lider man med sin dotter. Men det tar inte tag i mig på samma sätt när jag ser lidande människor på tv. Jesus sa: jag lider med folket. Och så behöver vi gripas av hans kärlek till människor så att vi lider med dem som lider. Och så att vi inte av tvång utan av kärlek och glädje kan dela med oss till de som har behov. I 1 Timoteusbrevet så skriver Paulus då till Timoteus. Och man skulle kanske önska att de verserna inte var med, men de är med. För det handlar nog inte om oss svenskar. Första Timoteus 6:6-8. Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Är det någon här som känner att om den har mat och kläder, ja möjligtvis om vi räknar med tak över huvudet, så är vi nöjda med det? Nej, vi vill ha lite mer. Och psykologin har bland annat, och behovstrappan. Ja, det spelar mindre roll vad han hette. Pavlov var väl hundarna. Men den här behovstrappan, att har man mat och kläder, hälsa, ja, men då kommer det andra behov man vill fylla. Då vill man ha självförverkligande och allt möjligt. För varje sak man får så är det något annat som man också söker. Och så skriver Paulus till Timoteus: har vi mat och kläder så bör vi vara nöjda. Mer helighet giv mig. Mer mildhet, o Gud. Mer sorg över synden. Mer lust för ditt bud. Mer tjänande kärlek som ej söker lön. Mer tro på min Jesus. Mer kraft i min bön. Mer tacksamhet i mig. Mer saktmodigt sin. Mer iver att söka din ära, ej min. Mer smärta med Jesus. Mer fröjd av hans tröst. Mer styrka att lida. Mer frid vid hans bröst. Mer tålamod i mig, mer salighetshopp. Att frigjord från världen mot målet se upp. Mer uthållig gör mig på frukter mer rik. Mer redo för himlen, mer Jesus dig lik. Amen.